Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Men då ringde hon i alla fall till ambulansen och på något vis där så lyckades de höra fel och hörde att jag var inte 41,4 utan de hörde 24 veckor.
Aha, åh gud.
Ambulansen kom väldigt snabbt kan jag säga.
Hej, hej och varmt välkommen ska just du vara till veckans avsnitt av Vattnet går med mig, Nina Campioni. För den som inte har koll på podden sedan tidigare så pratar vi här om graviditet och förlossning. Och det är kvinnans upplevelse och berättelse som står i fokus. Men vi har också med oss barnmorskan Gudrun Abascal som ger en mer professionell och vetenskaplig förklaring på olika saker som vi stöter på under samtalens gång. I poddfiden får du också Barnet går där vi pratar om föräldraskap och barns utveckling. Och så finns ju också VG-ploggen där jag berättar informativt om olika saker som berör graviditet, förlossning och tiden efter. Ja, det kan vara allt från amning till järnbrist och förlossningsställningar. Ett litet uppslagsverk i ljudform helt enkelt. Nu över till veckans gäst och vi ska resa hela vägen till Perth i Australien för att lyssna till Camilla Ljungberg. Camilla är flygvärdinna men hon driver också sina varumärken For Health Sake och Said & Me där hon bland annat tillverkar barnkläder och badkläder. Missa inte det, otroligt fina grejer där måste jag säga. Nu ska vi jämföra Australien med Sverige. Vi ska prata om hemmaförlossning och framförallt ska vi fokusera på hemmaförlossning där det inte riktigt går som man har planerat. För vad händer då? Varsågod Camilla Ljungberg och Australien.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara Bio Oil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just Bio Oil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. Bio Oil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärr, bristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. Bio-Oil finns att köpa på apotek och på Lens. Så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, Bio-Oil. Nu åker vi till Australien. Så himla spännande. Vi har inte pratat med någon från Australien i podden tidigare. Jättekul att du är med. Lite extra kul när man får höra lite stories från andra länder.
Ja, det ska bli jättekul.
Ja, hur länge har ni bott där?
Så jag har bott i Perth på västkusten i 14 år. Och min man har bott här i 7 år. Mm. Och för 5 år sedan så jag jobbade som flygvärdinna. Så jag stod och skulle båda ett flyg till en gruvstad här i Australien. Och fick ett boarding pass med ett svenskt efternamn. Så för 5 år sedan på ett flyg till en gruvstad i Perth träffade jag min svenska man.
Nej, vad häftigt!
Ja.
så ni fick en connection där på flyget?
Ja, jag såg väl hans svenska efternamn och så... Kan vi börja prata svenska och sen... Ja.
Fantastiskt.
Ja.
Härlig story. Det är sådär som nästan filmiskt. När en flygvärdinna träffar någon som ska flyga.
Ja, jag tror alla hans jobb och kompisar var på flyget också. De tyckte det var otroligt kul att han raggade upp en flygvärdinna.
Ja, det är klart. Det har han fått höra några gånger säkert. Okej, så då träffades ni och sen hur började snacket komma in på att bli föräldrar då?
Det började väl ganska snabbt eftersom hans visum var på väg att gå ut. Och vi behövde väl bestämma ganska snart om vi skulle vara tillsammans eller inte, för annars hade han behövt lämna Australien. Så ja, efter bara någon månad tillsammans började vi liksom prata om att vi skulle skaffa partnershipvisum och ja, vad vi ville och sådär. Och vi var väl båda ganska säkra på att vi ville ha barn och att vi ville vara tillsammans. Och jag var 31 när jag träffade han. Så det var väl sådär att ja, antingen kör vi eller så kör vi inte. Och vi bestämde väl oss att vi skulle köra. Och... ja, så vi reste lite sådär tillsammans och efter 2 år och lite till tillsammans så bestämde vi väl att vi skulle börja prova.
När ni liksom gick i de här tankarna och att ni skulle dra igång, var det någonsin något snack om att så här, vi vill flytta hem till Sverige när vi ska bli föräldrar?
Det fanns inte på världskartan då. Nej, vi båda älskar Australien och vi hade familj som kom över och vi åkte hem regelbundet till Sverige. Och vid det tillfället då fanns det ingen som helst snack om saken att vi ville bo någon annanstans än här.
Så hur kändes det då när ni väl hade upptäckt att det var en graviditet på gång?
Ja, det var helt otroligt. Det gick väldigt, väldigt snabbt. Jag är väldigt duktig på att planera saker. Så vi bestämde väl att vi skulle börja prova och jag tänkte att det här kommer gå på en gång. Och det gjorde jag också. Vi hade väl lite tur för min partner jobbar ju som sagt som FIFO heter det. Så han flyger till jobbet. Är på jobb i 2 veckor. Och sen flyger han hem då och så är han hemma i en vecka. Så han är ju borta väldigt mycket. Men han hade en knäoperation precis där när vi skulle börja prova. Så han var hemma på heltid. Så det var bra och enkelt att bli gravid.
Smidigt, det var det meningen kan man säga.
Precis.
Och hur funkar det, alltså nu låter det precis som att Australien är något helt jätteknasigt land bara för att jag ställer sådana här knäppa frågor, men jag gissar att man kissar på stickar precis på samma sätt som man gör här.
Ja, och sen det finns ju många olika sätt man kan gå tillväga här. Man kan ju antingen föda på sjukhus, public, så kan man föda på privat sjukhus. Så kan man föda hemma med privat midwife eller barnmorska. Och sen finns det här i Perth finns det också ett gratis program som man kan föda med barnmorska som staten betalar för. Och sen finns det födelsecenter heter det som oftast ligger bredvid sjukhuset. Men det är liksom uppsatt som en hemmamiljö. Så man har liksom med sitt eget rum med säng och soffa och pool och allting liksom som man kan föda i. Och det är mer liksom som en hemmamiljö. Men jag kände väl ganska på en gång när jag var gravid att jag inte ville föda på sjukhus. Jag ville väl inte ha det där liksom.
Vad var det som gjorde att du inte ville det?
Nej, men liksom, jag vet inte. Det är lite kliniskt och vände bara att det heter sjukhus tycker jag. Lite sådär, jag är inte sjuk. Jag vill inte åka till ett sjukhus och föda. Man får den här liksom synen att det ska vara starka lysen och vitt kakel och ja, men inte riktigt vad jag...
Operationsfeeling nästan. Liksom.
Ja, att jag kände väl att jag vill ha en naturlig födsel hemma. Jag vill att mamma ska vara med. Jag vill ha en doula. Och jag kände väl att jag vill ha en barnmorska som jag liksom hade en riktigt bra relation med.
Det känns ju inte för mycket begärt kan man tycka. Det är en sån diskussion som pågår mycket i Sverige nu.
Ja.
Just det där med att föda hemma och att föda på kvinnans villkor helt enkelt.
Precis. Nej, så vi bestämde oss för att gå med en privat barnmorska för att vi hade precis köpt hus och skulle flytta. Och går man med det här gratisprogrammet så går man igenom vart man bor. Så vi bestämde att vi skulle ta en privat barnmorska som det inte riktigt spelar någon roll vart vi bodde.
Ja, just det.
Och att man fick välja själv.
Hur funkar det liksom? Så här, i Sverige så går man ju och skriver in sig och sen så följer man ju ett visst program liksom, hela vägen till förlossning. Hur funkar det där?
Ja, så med den privata barnmorskan så det är precis samma sak. Det är bara att jag slapp ju åka någonstans. Hon kommer ju hem till en.
Hon kom alltid till dig.
Det enda jag behövde göra var ju mest för att göra ultraljud och sånt där. Så var man ju tvungen att åka någonstans. Men jag gjorde bara ett ultraljud så... Det är inte så svårt att ta sig till en appointment liksom. Allt annat, annat var vi här hemma. Och hon kom. Hon var också. Hon är lärarbarnmorska. Så hon frågade också ganska snart om hon kunde få ta en av sina favoritelever som en studerande barnmorska. Om hon kunde få följa med på hela graviditeten och födseln. Så det sa jag ja till. Så jag fick en jätteunderbar studerande barnmorska. Och så skaffade jag en doula. Som också var helt otrolig.
Så jag hade ett härligt team.
Precis, jag hade ett riktigt underbart team. Och många gånger träffades vi alla hemma här. Ute i solen. Och satt och snackade. Och hade det riktigt trevligt på våra appointments.
Gud vad härligt det låter. Tycker du att de liksom, för jag tänker det kanske, man kanske tycker känns det viktigt också att barnmorskan och doulan samarbetar och finner varandra. Kände du att det samarbetet också funkade bra?
Ja, absolut. Jag tror att min doula var väl ganska, tyckte det skulle bli kul att jobba med min barnmorska för hon inte hade jobbat med henne förut. Så de träffades och kom jättebra överens och ja, det var toppen liksom.
Hur tidigt kom doulan in i bilden?
Jag skaffade både min doula och min barnmorska när jag var 6 veckor gravid.
Okej, så rätt tidigt ändå.
Ja, så jag hade min första appointment med båda två 6 veckor gravid liksom. Så det hann ju verkligen bygga upp en relation med båda två under nästan 9 månader.
Alltså det låter ju som en fantastisk, alltså nästan så här utopisk bild av hur man vill att förlossningsvården ska vara liksom, eller
gravidtiden.
Att ha det stöttegänget.
Ja,
liksom.
Absolut. Det var helt otroligt och liksom inte behöva passa tider och hoppa in i bilen och köra och jag kunde liksom ligga och sola vid poolen och sen ringde det på dörren och så kom de in och hade en
mätare liksom. Får man fråga då lite fräckt vad det här kostar? Det känns ju som något som är ganska dyrt.
Så dulan kostade $1,200. Vilket, och jag och min matte är inte så bra, men jag tror det blir ungefär 8,000 svenska någonting. Sen kostar barnmorskan $5,000. Men så får man tillbaka, jag fick tillbaka nästan $3,000 från government, från det.
Ja, okej. Okay. Som någon slags stöd liksom.
Precis. Så ungefär då, kanske vi låg $3,000 någonting ut ur fickan. Som är ungefär, som blir deras 20,000 någonting, tror jag.
Jag gissar att du tycker att den investeringen var väl värd.
Absolut. Nu var det ju lite knas i slutet som vi säkert kommer gå in på snart. Men absolut, allting var absolut värt det under hela graviditeten. Och jag kände mig liksom så trygg. Och alltså min doula och min barnmorska och min student... barnmorska som faktiskt var fullt utbildad barnmorska när jag födde. De var ju helt, helt underbara.
Ja, fantastiskt. Gud vad jag önskar att fler eller alla kvinnor skulle kunna få det stödet.
Ja.
Hela graviditeten.
Absolut.
Hur mådde du då rent fysiskt och i övrigt mentalt under graviditeten?
Mentalt, de första månaderna var... väldigt svårt eftersom vi flyttade från där jag hade bott i 11, nästan 12 år. Så flyttade vi från en liten lägenhet mitt i, säger man, i huller och bullret där det fanns allting, liksom restauranger och stranden och allt liksom inom gångavstånd och alla mina kompisar och men allting liksom, och där jag hade bott så länge, så flyttade vi ut till förorten och köpte hus. Ett stort hus. Och min partner då var borta 2 veckor i taget. Så jag kände mig väl ganska rädd på att vara ensam i ett sånt stort hus först. Och ganska ensam. Så det var väl ganska tungt. Jag ringde nog och grina i telefon ganska många gånger och ville att han skulle komma hem. Det gick väl över efter första trimestern liksom. Och sen mådde jag väl lite illa i början, mest när jag flög, när man liksom ska gå där och plocka upp tomma ölburkar och matrester och det guppar på flygplanet och sådär, så mådde man väl lite illa ibland. Men annars var det bra. Jag tränar mycket. Åt bra. Vi åt väl keto, LCHF nästan hela min graviditet. Så jag hade mycket energi. Jag mådde ändå bra. Sen de 4 sista veckorna fick jag något konstigt fenomen som inte de har kunnat förklara vad det var. Jag trodde jag fick halsfluss. Jag fick sådär otroligt ont i halsmandeln. Jag kunde inte svälja. Och så var jag väl nästan lite sjuk. I kanske en dag kände jag mig liksom hängig. Men sen gick det upp i örat. Bara på vänstersidan. Så jag hade ont i halsmandeln och örat i 4 veckor där på slutet. Och det gick inte bort tills jag födde. Och de gjorde liksom tester. Det var inte halsfluss. Det var inte någon öroninflammation. Jag var fullt frisk. Men det gjorde bara liksom, jag hade sådana här molande ont liksom i halsmandeln och örat de sista veckorna. Men jag var ändå frisk. Så det var liksom inte någon... Jag vet inte
vad det kom ifrån. Inget som gjorde dig orolig?
Nej, precis.
Men du, jag tänker på, finns det, om man jämför Sverige och Australien, är det, finns det några så här rekommendationer? Du vet, så här, för vad man ska äta eller inte äta, eller dricka eller inte dricka, eller du vet, ibland skiljer det sig mellan länderna. Så där.
Ja, alltså det är ganska komiskt här faktiskt, för till och med på, kollar du på tv så gör de till och med reklam liksom om att ja, du ska ju inte dricka alkohol när du är gravid liksom. Vilket man kanske tycker är ganska självklart, men tydligen är det kanske inte det självklart, för alla här, för man, de är ju väldigt glada i att dricka i det här landet. Ja. Så, nej, men det är väl samma liksom, inte dricka alkohol, inte röka, du ska väl inte äta vissa ostar och skärkprodukter och löskokt ägg och alltså sånt där som, ja, jag antar det samma i Sverige.
Löskokt ägg har jag nog faktiskt aldrig hört. Men det kanske finns någon sån.
Sverige har väl inte, nu vet jag inte om det här är sant, men jag tror inte Sverige har salmonella i äggen.
Att, nej, okej, okay, just det. Ja, nej, det
jag är inte helt säker, men jag tror kanske att det är det. Att äggen här i Australien och kycklingar och höns och sånt, att de ofta kan ha salmonella. Så äter du då löskokt ägg så kan du få salmonella tydligen. Så, ja.
Det är ju inte så bra.
Nej.
Men du hade ju då ett bra team runt dig för att förbereda dig för förlossningen. Hur gjorde du något annat för att förbereda dig inför the big day så att säga?
Jag gjorde en kurs som heter... Den heter Calm Birth. Lugn födsel.
Lugn födsel, ja, just det.
Så det är typ hypnobirthing. Mm. Så det säger man på svenska också, hypnobirthing.
Ja.
Så vi gjorde en sån kurs, men vi gjorde det. Det var också så svårt. Jag försökte boka in och göra såna kurser när man åker någonstans och gör det. Men eftersom min partner jobbar borta så var det lite svårt. Så i slutändan så tog vi hem en sån som kom hit och gjorde det hemma i soffan med oss också.
Hur tyckte du den kursen var?
Jag tror min partner tyckte om den mer än vad jag gjorde.
Okej.
Han är väldigt mycket, han älskar sina andningsövningar och meditation och sånt där. Så han tror han nästan somnade när vi satt och gjorde andningsövningarna. Nej, men den var jättebra. Sen lyssnade jag väl på de hypnobirthing tracksen på kvällarna när jag gick och la mig och sådär. Så man försökte lära sig. Men jag är inte så lika bra på meditation och andning som han är. Men jag försökte i alla fall.
Ja, nej, men det är inte så. Jag tycker också det är ganska svårt med meditation. Det krävs... Ja, jag vet inte om det bara krävs övning eller om det bara inte är för alla. Jag vet inte.
Jag har väldigt mycket energi och jag har väl svårt att sitta still i liksom 10 minuter. Så det kanske har något med det att göra. Och min partner är ju lugnet själv. Han är en väldigt, väldigt lugn person. Så ja, det kanske är liksom lite med personligheten att göra.
Mm, just det. Hur började själva förlossningen då? Hur förstod du att det var något på gång?
Så jag har ju alltid funderat liksom, men hur vet man om det verkligen är det som händer liksom? Men jag var 41 veckor och 4 dagar gravid och hade inte känt av någonting. Min mamma var ju här, så på måndagen när jag var 41 och 3 åkte vi, det var min partners födelsedag. Så vi hade en jättehärlig dag på stranden. Ja, jag och mamma gick mycket på stranden och badade och hade det bra. Och tog lite kort på magen. Och jag kommer ihåg att jag sa liksom, men vad håller hon på med? Hon är liksom, hon rör sig så mycket idag. Det kändes liksom som att hon totalt... gjorde kullerbyttor i magen på mig. Och vi kom hem och åt middag. Gick och la oss vid klockan 10. Och min man somnade typ direkt. Men jag kunde inte somna för någon anledning. Men jag kände liksom ingenting. Och sen ungefär precis midnatt så fick jag min första verk. Och det var verkligen liksom pang bom liksom. Det började rejält på en gång. Och jag hade väl, jag tror jag hade 1,5 minut genom verkarna. Och de var väl i sådär 30-40 sekunder.
Ja, okej.
Direkt. Och det var direkt, liksom. Så intensivt.
Wow.
Men jag tänkte jag ska försöka låta han sova lite i alla fall. Jag gick väl på toa där och jag blev av med min slempropp. Och det började kännas riktigt intensivt. Så klockan 2 väckte jag han. Och sa liksom att ja, nu händer det grejer. Så bestämde vi oss för att vi ville ha sex en sista gång som bara vi två. Så vi hade sex. Och direkt efter det så började jag spy och bajsa så att det stod härliga till.
Vilken härlig reaktion på sexet.
Ja, precis. Så då gick jag in och satt mig på toan, satt på min, jag vet inte om man säger så på svenska, men tensmaskin.
Ja, just det.
Så jag satt på, eller ja, Zack satt
det
på.
Det heter samma, tens.
Ja, han satt på den på min rygg och så man kunde boosta liksom när jag fick verkar. Och den läser ju även av verkarna och jag hade ju cirka 1,5 minut mellan verkarna. Och kräktes och kräktes och kräktes och bajsa. Så det, jag vet inte hur jag hade så mycket jag kunde bli av med liksom.
Nej, då var du helt tömd sen.
Precis, och jag förstår att jag fortsatt kräkas efter jag hade fött också. Jag vet inte vart allt kom ifrån.
Tyckte du att tensmaskinen hjälpte?
Jag tror jag grät när jag fick ta av den. Det var det bästa som finns. Den var liksom, ja, det var så skönt.
Det var så.
Så härligt att, och speciellt det där när man kunde verkligen trycka på boost när man fick en verk. Det var ju det bästa. Den hjälpte nog. Jag tycker liksom det är något de borde rekommendera till alla.
Ja, häftigt.
Så klockan 4 ringde vi till våran doula. Och hon hörde mig i bakgrunden. Och i princip sa det, här kommer gå snabbt. Jag kommer nu. Slängde sig i bilen och körde hit. Hon har väl ungefär 45 minuter att köra. Men hon kom snabbt. Och kom in och tittade på mig och sa i princip, det här kommer gå snabbt Camilla. Du visar liksom alla stadier på att du är i active labor liksom. Så hon ringde min barnmorska direkt. Och de kom väl också väldigt snabbt då. Tog kanske bara cirka en halvtimme, 45 minuter för dem att komma också. Så de kom klockan 6. Och jag satt fortfarande på toan med min tensmaskin. Och då bestämde de sig för att väcka min mamma. Och gick in och väckte mamma och hon liksom kom ut och vad då händer det? Ska du föda nu liksom? Hur i hela världen har du kunnat sovit igenom det här liksom? Jag har låtit som en stucken gris.
Precis fråga det.
Och spytt och jag vet inte hur många gånger vi spolade toaletten och nej, hon sov helt lugnt där, så det var ju bra. Hon fick en bra nattsömn.
Nej, det var ju skönt för henne.
Ja. Efter det så började vi fylla upp våran birthing pool och fyllde upp den med vatten. Och vid 7-tiden så sa de till mig att ta av tändsmaskin och hoppa i poolen. Så det gjorde jag. Och det var ju också, alltså vattnet, liksom varma vattnet var ju helt otroligt att hoppa i. Och vi har liksom såna, vi har såna heltäckande roller shutters liksom, så hela vardagsrummet där vi hade poolen var ju ändå liksom kolsvart och så, även fast klockan var var 7 på morgon. Så det var ju väldigt skönt så liksom att hoppa i poolen. Och bara, jag kommer faktiskt inte ihåg om vi hade musik eller vad liksom hände i bakgrunden, men alla var liksom där inne, min mamma och barnmorskorna och Julan och min partner, och alla liksom tog turades om.
Just det, ja.
Komma och krama mig och hålla i mig och hällde vatten på magen och sådär. Så det var väldigt fint där ett tag. Bara.
Alltså det låter ju verkligen, jag blir helt tårögd för det är så fint. Det är liksom så man vill att det ska vara, det här liksom teamet som sluter upp kring kvinnan och stöttar. Och liksom.
Ja, och min, speciellt hon som var student, barnmorska, hon var helt otrolig. Liksom. Hon satt bakom mig och höll i mig, hon hade armarna runt under mina armar och satt och höll i mig där och smekte mig i håret och bara viskade liksom positiva saker till mig och det var riktigt härligt.
Hjälpte det varma vattnet mot smärtan, tyckte du, eller?
Ja, fast vid det här stadiet började jag få, jag hade verkar i fram som kändes liksom som jättestarka mensvärkar. Men sen hade jag även jättestarka verkar bak i ryggen. Och jag håller på att säga till dem hela tiden liksom att jag vill ha varmare vatten, och så vi kan inte göra vattnet varmare liksom, du kommer.
Nej, just
det. Det är alldeles, det är så varmt som det kan bli. Och min barnmorska börjar fråga liksom att kan du känna liksom att huvudet kommer ner, för som verkarna är nu så intensiva och att de har varit så här intensiva och nära på så länge, så borde du börja känna ett huvud liksom som kommer ner. Så nej, jag känner inget huvud. Och det började väl göra riktigt ont. Vattnet hjälpte jättemycket, men ändå började jag känna liksom att det här är ont. Så då sa min barnmorska att nu har du har varit i det här stadiet så länge. Du borde verkligen börja känna ett huvud nu. Jag vill att du kliver ur badet, så ska vi göra lite grejer som gör att bebisen liksom kan komma ner. Så då fick jag gå upp och de tog fram en sån här sjal. Jag vet inte om de gör det i Sverige, att doulorna har en sån här sjal. Man nästan skaka magen och göra massa olika övningar med. Så de satt på den sjalen och så fick jag fick liksom halvskotta och rulla höfterna lite och sådär. Så vi skulle se om det hände något, men det gjorde det inte. Och så började jag spy som tusan igen. Så jag låg i sängen ett tag först och jag höll på att spy. Och de försökte liksom vända och vrida på mig där så att det skulle hända något. Sen hoppade jag ner på golvet. Så jag stod på alla fyra på golvet i vårt sovrum. Och min doula satt i sängen och höll i en hink som jag liksom spydde i. Fast vid det här stadiet var det väl mer torr, säger man. Ja, liksom spydde, fast det kom inte riktigt någonting. Nej, bara hela kroppen liksom försökte få liksom någonting, men det kom inte så mycket. Och då sprack ju mitt vatten över hela över hela baden, eller hela sovrumsväggen. Det var verkligen som att någon stack ett hål på en vattenballong och det bara ja, det var så mycket vatten. Och då började även massa meconium komma ut ur mig.
Vad sa du, massa?
Bebisbajs liksom.
Ah, okej, okej.
Man säger meconium, säger man på engelska. Men det är väl liksom...
Ja, ah, just det, precis.
De här första...
Bäck i Sverige.
Ja, precis. Det första bajset liksom från... från bebisen.
Camilla både kräktes och bajsade samtidigt under förlossningen. Det kändes ju som det kom saker ur alla håll, så att säga. Vad beror det där på, sådana reaktioner?
Man vet väl, man har väl olika teorier om det. Jag har fått lärt mig om det hela. Det är ju så att de här prostaglandinhormonerna som drar igång själva förlossningsarbetet, vet man ändå kan också utlösa det här, att man blir lös i magen och får diarréer och så. Sen det här med att kräkas, det har väl mera varit tidigare pratat om så kallade spinekräkning.
Just det.
Att när barnets huvud passerar spineknölarna så utlöser det någon form av kräkreflex. Och jag vill också säga att smärta är väl någonting som också man tittar på, just att kräkas. När får man tillräckligt ont och jätteont så kräks man. Och så finns det väl också teorin att när kroppen, när man drar igång sitt förlossningsarbete och under den tiden, så är ju kroppen ett sånt otroligt arbete, och då vill den göra sig av med allting sånt där som den inte behöver. Alltså att man tömmer magsäcken och tömmer tarmen och sådär. Så det här finns det olika spekulationer i. Jag tycker att i alla fall just det här med att kräkas, det tycker jag är mindre vanligt nu när kvinnor är mera upprätt. För när kvinnor låg ner så kräktes, upplevde de att de kräktes mer. Och fick de morfin under förlossningsarbetet, så det är ju också sånt där som man, morfin gör att man kräks lättare. Så att det finns massa olika tankar kring det där, och det ena förutom inte det andra, utan det kan ju vara en kombination av allt. Och sen det här med att bajsa på sig också. Det är ju inte så ovanligt, man har mycket kvar i tarmen när barn, man ska kryssa ut barnet. Det är som man pratar om också. Men så, annars så tror man just det här att få diarré och bajsa mycket kan utlösas av prostaglandiner. Det här är mer teorier än vad det finns någon riktig evidens för, om man säger så.
Just det.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Så då sa min midwife att nu, det är någonting här som inte riktigt stämmer. Kan du lägga dig på sängen så ska jag undersöka och se vad det kan vara. Så jag la mig på sängen och hon stoppade in handen i mig och suckade väl till och sa att ja, här har vi en fot.
Så. Ja. Ligger på fel håll.
Hon kommer med fötterna först. Och så sa hon
hur
till mig.
Hur kände du då?
Ja, hon sa väl direkt liksom att jag vill inte att du ska bli orolig nu. Och hon sa att hade det varit en rumpa jag hade känt så hade jag varit helt okej med att stanna hemma här och föda ett barn med rumpan först. Men när det kommer med fötterna först så vill jag nog att vi åker till sjukhuset. Så jag kommer ringa en ambulans och vi kommer åka till sjukhuset.
Hur kändes det?
Ja, jag vet inte. Vid det här stadiet var det ju väldigt, väldigt, väldigt smärtsamt och jag började väl egentligen nästan halvt skrika liksom att nej, men jag klarar inte det här mer, jag klarar inte det mer. Så jag vet faktiskt inte om jag ens riktigt brydde mig. Jag vet faktiskt inte. Jag var väldigt lugn. Nej. Jag kände mig lugn hela tiden. Jag var aldrig liksom väldigt rädd. Jag tror ju min partner och mamma var mer rädd än vad jag kände mig då. För hon lyssnade ju på hjärtslaget hela tiden på bebisen och sa liksom att hjärtslagen är jättebra. Hon är inte i någon slags stress. Hon mår bra. Och sådär, så. Men då ringde hon i alla fall till ambulansen och på något vis där så lyckades de höra fel och hörde att jag var inte 41 och 4 utan de hörde 24 veckor.
Aha, åh gud.
Så ambulansen kom väldigt snabbt kan jag säga. Och liksom sprang in och var liksom helt uppspelta och vi måste åka nu liksom, hon är 24 veckor gravid, det här är sa det bara, men ni ser väl på min mage att jag inte är 24 veckor gravid, jag är nästan 42 veckor gravid och jättestor och det är lugnt liksom, så då lugnade de ner sig lite i alla fall. Så då fick
men bra beredskap.
Ja, precis. Så de skickade två ambulanser till och med faktiskt.
Oj, okej.
Okay. Men så då skulle de ha mig på båren där och gå ut, men jag sa liksom nej, men jag kan gå ändå. Alltså jag vill gå ut till ambulansen. Jag vill inte åka ut. Nej, så jag traskade ut där till ambulansen och de såg åt mig att lägga mig ner på den här sängen och de spände fast mig från tårna till huvudet med någon liksom säkerhetsbälte av något slag, så jag fick liksom ligga på rygg med de här, ja, det var inte kul. Och min partner fick hoppa in i framsätet på ambulansen. Min barnmorska och jag och en ambulansförare var i bak. Och min mamma och min doula och studentbarnmorskan hoppade in i bilen bakom. Sen har vi liksom ett sjukhus som ligger, det är inte ens 4 minuter från där jag bor. Men
okej, vad skönt.
Ja, men min barnmorska vägrade åka dit.
Jasså, okej.
För att det sjukhuset är jätte... Jag tror de har en 60% kejsarsnittsprocent eller något sånt där. De är otroligt kända för att ha jättehögt kejsarsnitt, och sjukhuset som ligger längre bort är väldigt känt för att vara specialister på barn som kommer med fötter och rumpa först. Jag vet inte riktigt vad man kallar det breech, men jag vet inte riktigt vad man kallar det på svenska.
Säte heter det med rumpan först i alla fall. När det gäller fötterna är jag faktiskt lite osäker. Camillas bebis kom ju här med fötterna först, och i Australien kallar man det för footing breach eller något sådant. Har man något ord för det här i Sverige? Är det liksom en sätesförlossning också, eller vad säger man till det? Och vad gör man när sånt här händer?
Ja, alltså från början så diagnostiseras det som en sätesbjudning. Sen under förlossningens gång så kan det senare bli så att när fötterna kommer först, då bjuder sig först, som vi säger. Då kallar man det för enkel fotbjudning om det är båda fötterna som kommer samtidigt, eller om det är en fot och ett ben som kommer ensamt, då är enkel fotbjudning. Så det finns olika varianter på det där, men visst, man skiljer på det. Och man vill ju helst att stjärten ska komma helt själv först, och sen så att fötterna och benen ligger uppslagna på barnet, för det ger tränger ner lättare och risken för komplikationer är betydligt mindre. Okay. Så att idag i Sverige så har man bestämt sig i princip på alla kliniker att vet man att det blir en dubbel fotbjudning då, som det var i det här fallet, då gör man ett akut kejsarsnitt och låter inte kvinnan föda vaginalt om hon inte absolut själv vill det. Men vi vill inte det, därför att vi ser att risken för barnet blir mycket större när fötterna kommer först.
Okay.
Men i alla fall, så de är väldigt specialiserade på det, och det är många som föds för tidigt född där, och ja, men det är ett liksom riktigt bra sjukhus. Så, och där hade jag också skrivit in mig utifall någonting skulle hända, så att de hade liksom alla mina uppgifter där liksom. Så min barnmorska,
hur långt var det dit då?
Ja, ungefär 35-40 minuter.
Okej.
Okay. Men jag tror vi körde dit på kanske 25. Mm. Ambulansen körde på andra fel sida väg. Och jag tror min partner trodde att han skulle typ dö i den. Ambulansen där.
Vilken stress det måste vara.
Ja, och han sa det. Han hade den gladaste, han som körde ambulansen. Han var så glad och han snackade och pratade och körde liksom 120 på fel sida väg. Och när min partner sa det, jag satt där som liksom Frankenstein-monstret.
Man bara, sluta prata, bara kör. Håll fokus på vägen.
Så... Nej, och den där ambulansfärden var ju väldigt, väldigt, väldigt obekväm för mig.
Ja, det förstår jag.
Det gjorde ju otroligt ont. Jag förstår väl nu i efterhand liksom att jag hade ju faktiskt krystvärkar i ambulansen. Men eftersom jag
och så ligger fastspänd.
Ja. Och sen eftersom inte jag hade något huvud liksom där som kan förklara att det här är krystningsvärkar, så förstod väl inte jag att det var krystvärkar, och det var liksom helt så sjukt obekvämt. Var det ett halvvägs där efter någon värk, så kände jag liksom att hela min kropp bara varit stel, och jag fick så ont i nacken. Så jag sa till min barnmorska, nu får du knäppa upp översta så jag kan lyfta på mig och knäcka nacken. Så. Hon knäppte upp översta bältet, så fick jag liksom, jag satt mig upp och gjorde en rejäl knäckning av min nacke, och de liksom kollade för mig som att jag var helt galen. Nej, men så i alla fall, så vi kom ju fram till sjukhuset. Jag tror klockan var 12. Så hade väl haft verkar i ganska precis 12 timmar. Kom in till sjukhuset och de rullade in mig, och jag skrek nog liksom ner hela sjukhuset. För det gjorde liksom, ja, det var liksom inte ens att beskriva hur ont det gjorde. Det var hela min kropp liksom, jag var som en pinne, och hela min kropp bara ja, jag vet inte, spände emot liksom. När så vi kom in där på ett rum och jag vet inte, ingen tänkte liksom ens på, jag vet inte, det var nästan som att det var lite panik när vi kom in där. Det var ingen liksom som ens tänkte på och kolla liksom mig, hur långt gången jag var eller någonting.
Okej.
Så de tryckte liksom direkt på den här röda emergency-knappen liksom, och akut kejsarsnitt. Tog in en sån läkare som skulle sätta en epidural på mig så jag skulle kunna göra kejsarsnitt. Så de kom in där och sa åt mig liksom att nu vill du sitta helt still. Så det jaha, jaja, hur gör man det liksom? Men jag tänkte bara, nu måste jag bara göra det här, för nu annars kommer de söva mig. Så sitter inte jag helt still så kommer de söva mig och jag kommer inte få vara vaken när mitt barn kommer liksom. Så jag satt mig med mina armar runt min partners hals. Så jag satt liksom på sängkanten, hade armarna runt hans hals och han hade en kudde emellan. Och så kom läkaren in och sa, men nu får du sitta helt still så ska vi sätta in nålen i ryggen här. Och för någon anledning tog min partner bort kudden då. Och kollade ner och sa lite försiktigt, ursäkta, det sticker ut en fot här.
Nej, men gud, är det sant?
Och jag hade väl egentligen känt det här. Alltså jag kände att det var någon som liksom nästan killade mig mellan benen. Men jag tänkte, nej, jag kan inte säga någonting. Jag kan inte säga någonting, för då kommer de kommer söva mig. Och jag vill inte bli sövd. Så då kom läkaren och tittade och sa, ja, men du, här hänger en fot. Du får lägga dig på rygg. Så pusha ut det här barnet. Så de slängde upp benen i såna där bygelgrejer.
Inställning.
Ja, och i princip så åt mig att pusha. Så jag pushade och hennes kropp kom väl lite halvt flygande ut. Så när kroppen hade kommit ut så satt väl huvudet fast. Så, och jag har kollat på det här, vi filmade ju det här, fast de var inte speciellt glada över att vi filmade. Så har jag sett på filmen efteråt att i cirka 4 minuter så håller de henne liksom i fötterna och vrider och vänder på henne och liksom på något sätt försöker få ut henne. Och medan de gör det här så är det en barnmorska som, alltså det här är nästan pinsamt att säga, men hon har en sån här grej som man kan lyssna på hjärtljudet på min mage, och hon hör ingen hjärtljud. Men det är kanske för att Seldas kropp var inte ens i min mage längre.
Kroppen är inte kvar.
Kroppen var liksom inte i min mage, den var utanför.
Gud, jag måste ju varit helt chockad själv typ, och liksom förvirrad.
Och vid det här tillfället så kollar jag upp också, och då är det liksom, jag tror det är 20 personer inne i rummet liksom, och det var bara helt sjukt. Men i alla fall då så sa hon att vi får inte ut huvudet, vi måste klippa upp dig. Och det hade väl jag skrivit att jag inte velat bli klippt i min birth plan. Men de sa det, ska hon komma ut så lär vi klippa dig. Så de klippte mig och då kom hon väl ut ganska snabbt. I hela allt så jag pushade 4 gånger och det tog 8 minuter för henne att komma ut. Så det gick ändå väldigt, väldigt snabbt. Så när hon kom ut så försökte jag säga liksom att, som jag också hade i min plan liksom, att jag skulle vänta minst en timme liksom och klippa navelsträngen. Men det gick inte de här på. För hon andades väl inte så bra, och de sa de var tvungna att suga henne liksom, suga ur allt allt det bajs att hon hade svalt. Men det hade de ju, alltså det skulle de ju kunna ha gjort med henne på mig och navelsträngen fortfarande intakt, men nej, de klippte navelsträngen, tog henne och började jobba på henne på sidan om, samtidigt som de tog sig friheten och sticka in spruta i mitt ben så jag skulle föda moderkakan, vilket jag också inte ville. Jag ville föda moderkakan naturligt.
Men vad var det för spruta då?
Det heter syntosin på engelska.
Okej.
Och det gör att moderkakan släpper från väggen och föds ut snabbt. Liksom, istället för att det kanske tar en halvtimme eller sådär. Jag hade liksom inte, jag hade bara förlorat 200 ml blod. Och det var liksom inget fel på...
Det var ingen stress för det liksom.
Inget fel på mig. Så, så det gjorde de utan min vilja. Så sa de att vi måste ta henne ner på intensiven. Så då fick min partner åka med henne till intensivavdelningen. De lämnade mig där i rummet i princip helt naken, nerspydd, med blod överallt och hennes bajs överallt. Och de liksom lämnade mig med benen uppe i de där grejerna. Och kom en annan barnmorska och kom upp till mig och liksom, åh, din moderkaka är så häftig liksom. Den är jätteovanlig. Man ser inte sådana här moderkakor jätteofta. Den är dubbelsidig, så den har två runda sidor och en navelsträng i mitten liksom. Så kom hon upp och frågade liksom, jag är en läkare eller lärare, barnmorska, kan jag få filma det här liksom, så jag kan visa mina studenter. Det var okej. Okay. Så hon började filma min moderkaka där och berätta liksom hur ovanlig min moderkaka var. Och jag låg där liksom och var helt bara, vad är det som precis har hänt?
Men var det så alla människor som liksom hjälpte dig initialt, de bara försvann eller?
Nej, de var ju där med mig. Men
det var ingen som de får ju fokuserade inte, på det.
När vi kom in med ambulans så tas alla rättigheter från henne. Så hon var ju bara där precis som en stödperson. Och det var bara min barnmorska med in i rummet faktiskt. För min doula och studentbarnmorska var ute med min mamma. För jag sa väl liksom att när de frågade om de ville att de skulle komma in, så sa jag, nej men jag vill att, eftersom mammas engelska liksom inte är så jättebra, så kände jag liksom att nej, jag vill ändå att mamma ska ha någon ute i väntrummet med henne som hon vet vem de är liksom. Så de stannade där ute i väntrummet med henne. Nej men så precis efter allt det här, och så började de gav mig lokalbedövning mellan benen. Och börja sy ihop där de hade klippt mig liksom. Och jag började skaka liksom helt okontrollerat liksom. Jag bara skaka. Jag kunde liksom inte nästan ligga kvar med benen uppe liksom. De fick lägga ner mig och bara liksom hela min kropp var skaka. Så då körde de iväg mig till ett annat rum. Och då fick min partner och min doula komma in dit, för då hade de tagit ner Zelda till intensiven, så hon var där. Och jag låg och skakade, och de försökte övertyga mig om att sätta in en kateter på mig. Det kan ni glömma, jag ska inte ha någon kateter insatt i mig. Och så började jag spy igen. Och jag fontänspydde över hela min doula. Hon var helt helt täckt i spyor. Och till och med min partner var för... Man såg att han började få lite kvällningar där, för att jag verkligen bara... det var liksom total ja, nästan liksom så förnedrande det kan bli. Liksom jag hade bajs och blod och spyor och jag vet inte, allting på mig som man bara kunde tänka sig. Mm. Men sen slutade jag med skaka där efter ett tag och fick kliva upp och duscha. Jag gick in och duscha. Och sen fick jag åka ner på, på intensiven och träffa Zelda.
Mm. Och hur var det då?
Ja, det var väldigt, väldigt konstigt att se henne ligga där liksom med slangar överallt. Hon hade slangar upp i näsan, hon hade slangar ner i halsen och hon hade såna här grejer på bröstet och det var det var grejer överallt. Så det var ju inte direkt vad jag hade tänkt mig liksom att det skulle vara, så det var svårt. Men jag fick ändå liksom hålla henne på en gång och min barnmorska sa liksom att ja, men vi provar amma på en gång. Så jag satt med där och amma och hon hade liksom slangen kvar i halsen. Hon hade slangen i näsan och hon sög tag i tutten som att det var liksom hon älskar tutten fortfarande och det gjorde hon från första sekunden. Så
vad härligt.
Så sen fick jag åka upp på mitt rum där och Zelda var på intensiven i 3 dagar. Och jag fick åka ner liksom, var tredje timme åkte jag ner i 3 dagar och amma henne. Man sov väl inte så mycket de 3 första nätterna där när jag liksom var uppe i rummet och så kom de och hämtade mig, körde ner mig i en rullstol, ammade henne i cirka 1,5 timme, så körde de tillbaka upp i rummet och så liksom, ja men nu kan du sova. Och sen en timme senare liksom kom de, men nu ska vi ner och amma igen. Så ja, när jag väl fick upp henne på rummet så var ju det helt underbart.
Ja, förstår det. Det måste vara tufft att inte få vara tillsammans.
Ja, speciellt eftersom jag hade planerat och var liksom hud mot hud hela tiden. Vara hemma liksom i vår egen säng. Så var ju det verkligen inte vad jag hade tänkt mig.
Nej, det förstår jag.
Och sen dagen efter Zelda hade fötts också så kom min doula och hämtade min moderkaka. Åkte hem och hon torkade den och sen gjorde hon tabletter av min moderkaka.
Just det.
Och sen åt jag min moderkaka.
Ja, var det?
Ja, alltså jag har ju bara fött barn en gång och jag har ingenting att jämföra med, men alltså jag mådde så otroligt. De första dagarna på sjukhuset var såklart inte så kul, men så fort vi kom hem så mådde jag så bra. Och jag kände liksom att varje gång jag tog en sån här tablett så kände jag liksom, jag fick nästan så här glädje brus. Jag vet inte, det kändes verkligen som den. Min mjölk kom in så bra. Min hormonbalans var jättebra efter födseln och mina järnvärden var också helt otroligt bra. Så alltså jag älskade att äta den. Jag tror jag grät när jag åt sista tabletten.
Det är känslosamt.
Ja, det kommer jag absolut göra nästa gång också.
Vad gör man om något går fel när man valt att göra en hemförlossning?
Ja, först så vill jag ändå säga att det här att det går fel vid hemfödslar, så att säga. Jag tittar på statistik och pratar med hemförlossningsbarnmorska, så är det ju alltså att det finns inget barn som har blivit skadat eller dött under de här sista åren vid hemförlossningar när man har organiserat det hela och uppfyllt de kriterierna som finns ändå för att man ska föda hemma.
Så det är väldigt viktigt.
Jag tycker att det är viktigt att poängtera det. Att, för man har ju väldigt strikta kriterier för det, så att säga. Så att det behöver man ta oro för. Men annars om det händer någonting, för det kan du göra. Och det, när jag pratat med hemförlossningsbarnmorskorna så visst, de har ju strategier för att hantera det om det blir ett avvikande förlopp eller vad det beror på. Mm. Och då brukar man väl säga så att det ska ju alltid vara två stycken barnmorskor med när kvinnor föder barn hemma. Och det är ju väldigt viktigt att en kan ta hand om kvinnan och en om barnet om det skulle behövas, eller att man hjälps åt.
Just det.
Så att det är där. Och sedan så har man också kriterier på att om man föder barn hemma så ska det ta längre tid att ta sig in till närmaste förlossningskliniken 40 minuter. Nej. Den vanligaste anledningen som jag har pratat med de här barnmorskorna så är ju så att det blir ett utdraget förlossningsförlopp, att det blir långdraget. Mm. Och då har man då en viss tid och sedan då åker man in om det visar sig då att nu tar det här för lång tid och kvinnan är med på det hela. Så att där har man bra regler för det. Så att det är det vanligaste att man därför vänder sig till sjukhuset, eller så är det att smärtan blir för stor, så att det är därför man behöver ha hjälp med farmakologisk smärtlindring, för det har de ju inte med sig. Men man kontrollerar ju barnets hjärttjugo och alltihopa, så att men det var de två anledningarna som man vänder sig till sjukhus. Och så har man utrustning också med att man har livmodersammandragande medel som oxytocin och metergin med sig. Man har så kallade Rubens blåsa ifall att man behöver ventilera barnet och hjälpa barnet att komma igång med andningen och så vidare. Så jag tycker att de har väl upplagt liksom ett koncept för det hela. Så, så att det är säkert om man uppfyller kriterierna.
Apropå det där med smärtlindring, för det kan jag tänka mig att många kvinnor både är lite nervösa för att det ska göra, att man vill föda hemma kanske, men man är rädd att det gör så pass ont att man inte kommer liksom klara det. Finns det liksom några, vad ska man säga, motsättningar eller typ att man ska behöva skämmas för att det gör så ont och måste åka in för att det gör ont? Förstår du vad jag menar? Bara liksom lite ute efter det här. Ska man som kvinna behöva känna jag kan inte säga hur ont det gör här nu, för det känns som ett nederlag om jag måste åka in för att det gör ont? Eller liksom, ja. Förstår du vad jag letar efter?
Ja, jag förstår också. Det är ju det här då, de bestyr som man ska vara duktig och man ska klara av. Och har man tagit det bestyr så ska man fullfölja det och så vidare. Just det. Alltså det är inte när jag pratar med de kvinnor som har fött hemma och sen ändå har tagit sig in till det, som då både BB Stockholm och BB Sofia, så har det inget framgått, tycker jag, alltså att de kvinnorna har ändå uppfattat det på det viset, utan de känner att det kändes det som var mest riktigt. Och så har man ju bra stöd från barnmorskan och så vidare, man blir bekräftat att nu gör vi så här och så vidare. Så att jag tycker inte att de här kvinnorna tänker så. Nej. Och att de har tagit ställning till det innan på något sätt, för att de vet att det finns det alternativet. Så att, ja, inte min erfarenhet är inte att kvinnorna ser det som ett nederlag.
Jag tänker på det här liksom med hemmaförlossningar, och man hör ju oftast att det var fantastiskt och det gick så bra och det var det liksom mest naturliga sättet och så vidare. Men det kan ju också, som i ditt fall, hända saker som gör att det inte går.
Precis.
Och att det kan bli liksom farligt faktiskt.
Ja.
Vad känner du inför en eventuell andra förlossning eller andra barn?
Oh.
Skulle du prova det igen, eller hur känner du då?
Ja, nu är jag gravid igen.
Nej! Nej, men grattis, vad kul!
Ja. Vi har försökt det över ett år, så det är jättekul. Det är bara 5 veckor, men
oj, oj, oj.
Det känns ju jättekul. Och hela tiden har jag väl tänkt att jag ska åka till det födelsecentret istället, eftersom det är ungefär som att ha en hemmafödsel. Men att du är liksom precis där sjukhuset är.
Just det.
Men nu, eftersom allt har ändrats med coronavirus och gränserna är stängda i Australien och ingen kan komma hit och man kan inte resa ut, så har vi bestämt oss för att flytta hem till Sverige.
Mm.
Så jag kommer behöva föda i Sverige.
Just det.
Och jag vet inte. Jag har liksom pratat med mina syskon och de säger liksom att på sjukhusen nu hemma på grund av coronavirus så får du liksom bara ha en stödperson. Nej, man kan inte komma och gå som man vill. Och jag har väl känt så här att, jag menar, jag har aldrig lämnat Zelda med någon annan än min partner. Ja, är väldigt anknytningsföräldraskap heter det tydligen på svenska. Så, jag är med Zelda väldigt mycket. Jag ammar väldigt mycket. Hon går inte på dagis och ja, jag lämnar som sagt henne inte med någon. Vi samsover. Zelda har väl aldrig sovit förutom i min famn. Liksom, hon ligger och skedar mig på nätterna. Så för mig att åka iväg till ett sjukhus i Sverige under coronatid, när man inte kan ha ett sånt här otroligt team. Jag vet liksom inte hur, bara tanken på att jag skulle komma in på sjukhuset och inte få se Zelda på 24 timmar liksom, det finns inte för mig. Så nu lär man väl kanske, förhoppningsvis när november kommer, som blir när jag ska föda, att corona kanske inte ser lika tokigt ut. Men jag vet liksom inte. Jag vet inte heller, jag har inte börjat kolla så mycket eftersom jag i princip fick reda på att jag var gravid förra veckan.
Just det.
Och vi har provat i ett år, så jag har liksom inte vetat hur lång tid det ska ta för mig att bli gravid. Så jag visste liksom inte ens, kommer jag ens bli gravid? Nej, så jag vet faktiskt inte riktigt hur jag ska göra nu. Jag vill börja kolla in lite på vad det finns för alternativ i Sverige. Och sådär. Jag vet liksom inte ens hur vi kommer bo. Nu ska min partner få förflyttning med sitt jobb. Och det kommer ju då vara i Stockholm, som inte är någon av våras. Min partner är från Helsingborg och jag är från Gävle. Så vi kanske kommer bo i Stockholm. Och jag vet liksom inte, jag har ingen aning. Om inte de fixar boende åt oss, så vet jag liksom inte. Man kanske kommer bo i en skokartong någonstans liksom. Jag vet inte hur vi kommer bo. Så...
Nej, det är svårt att planera när man inte
precis
vet någonting alls egentligen.
Så det får bli lite sådär. Jag får väl försöka börja läsa på lite och se vad det finns för alternativ i Sverige helt enkelt.
Just det. Åh, jösses.
Ja.
Vilken historia alltså. Wow. Men ser du tillbaka på den som liksom något skräckfyllt, eller hur ser du på förlossningen nu?
Alltså inte något skräckfyllt. Jag ser väl mer tillbaka på det som att det var helt galet liksom hur det blev, och att alltså en av anledningarna till att jag vill göra hemma, för att så där väl att jag inte riktigt har tro på allt medicinska sjukhusmiljön liksom. Och fick vi lite mer bekräftat då när jag väl kom in där också, att det var ganska kaotiskt och de gjorde ju saker som jag inte velat att de skulle göra med min kropp. Så det kändes väl nästan lite som, vad ska man säga, ett övergrepp på min kropp. Så när jag ser nog mer tillbaka på det som att de gjorde saker mot mig som jag inte ville. Men sen även var det ju på något sätt bra att det hände som det gjorde, för att de är väl inte så sugen på här i Australien att låta en föda med fötterna först. Om vi hade vetat om det, så hade vi liksom vetat att hon låg med fötterna först, så hade det ju antagligen blivit planerat kejsarsnitt. Så på ett sätt så känner jag mig nästan tacksam att jag fick vara hemma i över 10 timmar, och att det var så bra som det var när vi var hemma. Och sen var det kaotiskt när vi kom till sjukhuset, men att att hon ändå kom ut naturligt känns att jag är glad för det, att jag födde henne med fötterna först helt naturligt, och det var ingen kejsarsnitt.
Nej. Hur har det funkat med efter klippet, att de var tvungna att klippa dig? Har du
fått
men av det eller?
Nej, alltså min barnmorska Hon kom ju hem till mig i 6 veckor, en gång i veckan efter födseln. Och jag tror att efter 6 eller 7 dagar efter jag hade fött så kom hon hem och kollade liksom i på stygnen och allting. Och hon sa det liksom att ja, det syns inte ens att du har fött barn liksom för en vecka sedan. Alltså allt ser så bra ut. Stygnen hade lagt så bra. Ja, det var liksom helt otrolig recovery. Jag hade självklart jätteont i några dagar, men efter 9 dagar hade jag helt slutat blöda också. Jag blödde bara i 9 dagar efter. Och ja, efter 9 dagar var jag ute och badade i havet. Så.
Gud vad härligt. Ja, det var bra.
Ja. Det var 40 grader och väldigt varmt och vi kunde inte vara där länge för Zelda höll på att överhettas, men jag fick mitt efterlängtade dopp i havet i alla fall.
Mm. Härligt. Du, jag tänker, har du några tips till den som kanske funderar på att föda hemma ändå?
Ja, jag hittade en barnmorska som du känner dig liksom riktigt, riktigt trygg i. Mm. Jag kände mig så trygg i min barnmorska att allt hon sa kände jag att nej, men säger hon att det är så här liksom, som att när hon sa att nej, men nu måste vi ringa en ambulans, då är det så. Så nej, försök hitta ett team och en barnmorska som du känner dig liksom riktigt bekväm med och läs på. Alltså jag läste så mycket, jag läste böcker och jag lyssnade på podcast och pratade med andra folk som hade fått hemma och jag pratade med folk som hade fått på sjukhus och jag lyssnade på varenda avsnitt av Australian Birthing Stories. Alla avsnitt som handlar om hemmafödsel. Och, ja, alltså gör din egen research liksom och jag tror att det är viktigt också att båda verkligen, både din partner och du känner dig helt, helt bekväm med beslutet, så inte den ena, alltså kanske din partner inte känner sig helt bekväm med det, för gör inte han det så tror jag inte att det kommer fungera. Jag tror båda måste känna sig helt 100% bekväm med att det är det de verkligen vill.
Väldigt bra tips. Otroligt att höra den här ganska omvälvande historien, får vi ändå säga. Väldigt intressant att höra allt. Tack så hemskt mycket för att du ville vara med.
Tack själv.
Tack Camilla Ljungberg. Vilken historia. Jag är så glad att alla mår bra nu. Puh, alltså. Missa inte Camilla på Instagram under namnet For Health Sake. Och då ska man alltså stava namnet For, alltså som en fyra helt enkelt, inte i bokstäver. Och snart kommer hon också vara med i Barnet Går, där vi kommer prata om respektfullt föräldraskap och elimination communication bland annat. Ha en toppen dag hörni, tack för att ni lyssnat. Kram!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.